Tjena, varmt välkomna till Toto Balotto. Det är måndag den 27 mars. Ikväll så EM-kval spelar Sverige återigen. Azerbaijan är på besök på Friends Arena och vi behöver inte en poäng. Vi behöver tre poäng. Skulle också kunna tänka mig en insats som lovar lite mer än de 94 minuter vi bjöd på mot Belgien i fredags. Det blir lite speciella dagar, ett speciellt avsnitt. Det är lite rörigt här. Alltså, du åker till Italien imorgon, Bitti.
Jajamän.
Med, fan vad det där laget flänger.
Ja, det är lite för mycket.
De får se världen.
Jajamän. Det är en jävla...
Det kan ingen protestera emot.
Men det man kan säga om det, även om jag vet att du inte vill prata om det och vi kanske inte ska göra det, så är det ju det första laget som lever, tränar och utbildas som ett pojkakademilag. Alla pratar om att vi vill ha jämställdhet inom fotbollen och det är det ena och det fjärde och det är kollektivavtal, men börja med att utbilda tjejerna. Så kanske vi får en sexigare produkt och framförallt så ger vi dem samma förutsättningar för att lyckas och bli så bra de bara kan bli. Så här lever ju akademilagen ute i Europa, så här lever pojkakademierna i Sverige. Mm. Så det är inte mer än rätt att vi gör det. Men det är lite irriterande att det inte har gjorts innan. Någon måste gå i bräschen. Det är fan vi alltså.
Ja, som sagt, det där kanske är en senare diskussionspunkt i något annat forum. Det jag i alla fall ville säga, det var då att vi spelade ju mot Belgien i fredagskväll. Mm. Den hade man ju gärna velat då ta ner, men det var fulla muggar på lördagen. Vi hade ambitionen att släppa ett avsnitt igår, men det kom väl ännu en allsvensk premiär på Tele2 emellan.
Yes.
Och så drar du då imorgon, så att vi liksom vi tar ner Belgien, plockar upp Azerbaijan och sen så hörs vi förhoppningsvis på onsdag igen då.
Exakt.
För att liksom kunna ta tag i det svenska EM-kvalet.
Men på ett sätt kan jag tycka att det är bra, för det sägs ju mycket spontant, impulsivt direkt efter matchen. Jag upplevde det också i måndags när jag gjorde Total Live Weekend att det var ungefär att det var ungefär tongången, eller vad ska jag säga, analyserna var ungefär likvärdiga de som gjordes i studion efter. Får man någon dag extra på sig att tänka, så kanske man kan komma med någonting någonting mer, eller vad ska jag säga.
Det är ju i övrigt liksom händelserika dagar. Alltså jag menar, strax efter att vi skickade ut vårt avsnitt i torsdags,
just det,
så kom ju en av de mest förvånande dojerna man upplevt.
Mm.
När Bayern München då väljer
just
att göra sig av med Julian Nagelsmann.
Att vi inte har gjort ett toto efter Nagelsmann fått gå, för det snurrar ju så jävla fort alltså.
Ja. Jag trodde alltså för första gången på riktigt att nu har han tappat det. Fabrizio Romano, som för övrigt är född när då?
Nej, men typ vadå, år menar du?
Hur gammal känns det som att Fabrizio Romano är?
Men han är ju säkert yngre än vad man tror, så han är väl född 93 då?
Ja, han är 93.
Uff, den bara plockar man alltså.
Jag ser att du spelar poker där.
Nej, jag hade ingen aning.
Jag tror i alla fall att många tänker att så här, han är väl 40.
Mm.
93.
Mm.
Hur som helst, när han då skickar ut i torsdagskväll, det är att liksom så här, ja, jag får till med att det är på gång att Bayern München ska sparka Julian Nagelsmann.
Mm.
Då kände jag, nej.
Fabrizio.
Nu
kommer dolken. Liksom.
Men någon timme senare så var det ju liksom samstämmigt från många stora, tunga rapportörer och mediehus. Mm. Att så blir det. Att allting talar för att Thomas Tuchel kommer att då ta över. Och sen så blev det ju liksom, som jag förstår det, alltså det var ju anledningen till det. Att Bayern München ville inte riskera att missa Thomas Tuchel. Det fanns en Tuchel-FOMO där som var för stor. Det i kombination med att man ansett att laget har hackat lite i ligaspelet. Att det finns liksom delar i spelet som inte är tillräckligt bra. Framförallt då i egen box.
Men kan det inte finnas någonting alltså off-pitch ledarskapsmässigt som man helt enkelt inte gillar från ledningshåll också? Alltså att det är personligt lite grann också mot honom.
Så kan absolut
vara. Jag tror ju att Oliver Kahn och gubbarna helt enkelt känner att där är en valp. Det här kan vi kan inte hålla på att utbilda en valp hur man ska leda stora, mäktiga Bayern München.
Nej.
Här får vi ta in en seniorgubbe som kan det här.
Jo, absolut. Men jag tror, alltså, de började i ändan av Thomas Tuchel. De så började inte ända det håller jag med nu ska Nagelsmann bort. Vilket vem finns det ledig?
Det borde IFK Göteborg också ha gjort när de sparkade Micke Stare. Så om det nu var så att det gnisslade lite men man skohornade in någon som tränare för IFK Göteborg 2023 så borde man ju ändå haft en plan B som var tydligare. Men det hade man inte.
Nej, precis.
Här fanns det en plan B. Det är alltid den enda man ska börja.
Sen så då blir det ju anmärkningsvärt med tanke då på att Julian Nagelsmanns Bayern München alltså alldeles nyss har slagit ut PSG med 3-0 i Champions Leagues åttondelsfinalspel. Man kommer från ett gruppspel där man tog 18 av 18 möjliga poäng i en grupp med Barcelona och Inter. Man är alltså en poäng bakom Borussia Dortmund i toppen av Bundesliga med Borussia Dortmund kvar här att möta i nästa omgång. Således har man ligatiteln i egna händer. Man är dessutom kvar i kvartsfinal av den tyska cupen. Så att jag menar liksom, trippen är fullt rimlig och möjlig. Jag tycker dessutom att när Bayern München har spelat liksom på toppen av sin förmåga den här säsongen så har de sett fruktansvärt bra ut.
Herregud, ja.
Jag tycker också att när man hör då Oliver Kahn och några liksom motivera varför man valde att göra som man gjorde, om vi då ser till varför man gjorde som man gjorde och då vad det är som ska ha varit liksom mindre bra på planen Bayern München-mässigt här och nu den här säsongen, så tycker jag faktiskt också att det blir ganska orättvist att dra den slutsatsen och göra de bedömningarna under en säsong där vi för första gången har haft ett VM, mitt i säsongen. Alltså,
återigen tycker jag att man blir påminn om att visst, de tjänar otroliga pengar och liksom, de bedöms bara på prestationen och man kan göra mer eller mindre vad man vill. Jag köper hela logiken med fotbollen och hur den funkar. Men det blir ju återigen väldigt tydligt att det handlar om liksom handelsvaror snarare än människor. Alltså man kan kasta spelare, tränare och göra lite, klubbarna kan göra mer eller mindre vad de vill.
Men håll med om att det är ju faktiskt, tycker jag, direkt orättvist att peka på små försämringar spelmässigt i truppen den här fasen av säsongen. Ja. När vi har ett VM i ryggen, Bayern München har mängder av spelare som har spelat ett VM, det är första gången det sker. Man måste ställa om till liksom omstarten av säsongen utan då dels sin ordinarie målvakt men också sin lagkapten. Det är väl en faktor som också gör att det kanske blir lite sämre och rörigare runt och i eget straffområde.
Ja, men jag tänker också, om du ska jämföra Julian Nagelsmanns liksom prestationer som tränare, hans lags prestationer och vad de har gjort den här säsongen med andra tränare, stora tränare där ute i Europa, så borde ju mer, alltså om man ska bedöma honom att vissa saker, vissa detaljer inte funkar, då är det inte många tränare som sitter kvar. Alltså om man skulle använda sparken av Julian Nagelsmann som mall på de europeiska toppklubbarna, då har inte Ancelotti jobbet kvar. Max Allegri har inte jobbet kvar. I England så har väl ingen jobbet klart, höll jag på att säga, förutom Arteta. Pep Guardiola, han har fått sparken, för han sladdar i ligan
Klopp
och så vidare.
Klopp har ju kunnat ställa sig i arbetsförmedlingskön länge då.
Ja, sen länge. Så det är klart att allting handlar om att man vill in Thomas Tuchel. Ja. Nu fanns möjligheten att göra det. Och då
landar jag bara i att jag blir lite besviken på stora, stygga Bayern München som alltid liksom säger som det är. Och vi är liksom, vi har noll utrymme för att bli nostalgiska här, eller att vi har någon slags empatisk sida som, alltså, men vi gillar, så du får lite mig. Säg då! Nej, så här är det. Vi kände att Thomas Tuchel höll på att gå oss förlorad än en gång. Nagelsmann har gjort det jävligt bra resultatmässigt, framförallt den här säsongen. Det går liksom inte att snacka bort. Och det känns inte kul det här. Och det är fan orättvist mot Julian. Men det är vi som bestämmer. Vi vill ha Thomas Tuchel. Och då får Julian Nagelsmann
dra.
Ja, då får han bara liksom vänligt men bestämt flytta på sig. Ja. Säg det istället för jag tycker det var så jävla.
Hjälp mig lite i hela den här historien då. Thomas Tuchel på plats leder Bayern Münchens träning nästa pass.
Idag?
Ja.
Yes.
Yep.
Så att Tuchel, han rider in här och ges ju en otrolig möjlighet att göra det han gjorde då med Chelsea. Eftersom han kom in i januari förvisso då, inför åttondelsfinalerna. Och sen så tog då Frank Lampard Chelsea hela vägen till Champions League-segern. Mot vilka då i finalen?
Vad sa du?
Pep Guardiolas Manchester City, va? Som nu stundar i kvartarna för Bayern München. Så att Thomas Tuchel, alltså, han kan ju inte komma in i ett bättre läge än just nu. För att jag menar, skulle de på något sätt bränna någon av titlarna här, ligatiteln, kuppen eller kanske framförallt för Champions League. Ja, det är inte han, alltså, det är svårt att skylla på Thomas Tuchel då. Så att, nej, jag låg bara och skakade på huvudet i torsdagskvällar när uppgifterna kom. Och sen dess då så har ju folk placerat Julian Nagelsmann både här och där, men efter att Tottenham och Daniel Levy då sent igår kväll meddelade att Antonio Conte han släpps från sitt uppdrag.
Ja, han är ju dragit. Släpper inte. Han är i Italien. Han kommer inte tillbaka till London.
Nu är han i alla fall officiellt entledigad.
Ja.
Och då är det ju många som då menar på att Spurs är ett rimligt val och en möjlig ny destination för Julian Nagelsmann till sommaren då. För det förvånade mig då betydligt mer i Tottenhams kommunikation än då att Conte de facto sparkades, för det var ju givet. Men att hans assisterande, Stellini, nu tar över resten av säsongen. Ett, vad säger det om Antonio Conte, när hans närmsta man och hans ledarstab, som är liksom hans gubbar, när de vinkar av Conte, vi stannar.
För de som inte har koll på det, så kommer ju de här stortränarna med ett helt harem av hjälpredor.
Man har väl en 3-4 stycken i alla fall.
Ja, uppåt 7-8. Det kan ju vara fysiskt. Det beror på hur många man får ta med sig. Det är inte alltid stora tränare får ta med sig hela sitt gäng. Men det kan ju vara alltså allt. Mm. Till och med någon kliver in som U21-tränare.
Vem om du såg det?
Nej.
På hans första presskonferens tror jag, som Bayern München-tränare, eller hans första intervju han gav i alla fall, så berättade han bara vilka som följer med, tackade deras familjer för att de är så flexibla, oj, hux flux, nu hamnar vi i München. Och det är han och sen så hoppas jag att den där tränaren från Chelsea också ansluter, som är liksom avlönad av Chelsea. Så Chelsea lackade ju och bara stämde i bäcken. Så där kan du inte approchera våra anställda tränare.
Det enda man vet är att innan sommaren kom så är han i München.
Exakt. Ja. Men håll med om att det är anmärkningsvärt att Contes...
Hur är relationen liksom där? Mellan Conte och hans gubbar? Jag menar, de är också lite beroende av Antonio Conte i sin framtid. Att följa med då när han tar nästa italienska klubb. För att säg att Nagelsmann kommer in, då vill jag han ha sina gubbar. Mm. Det är så det funkar. Jag vet inte riktigt hur de tänker här och hur kommunikationen har varit mellan Conte och dem och klubben och staben.
Nej, alltså, som du säger, är det ju tänkbart så att det finns liksom en fungerande relation och de har pratat om det här. Vi blir kvar, är det okej, boss? Eller? Ja, för fan, kör på. Jag drar till Italien och softar ett tag.
Men de ska vara interim.
Ja, men det finns ju också en möjlighet att här har det skurit sig helt. De liksom så här, vi kan inte jobba med den här. Vi kan inte jobba med den här dåren. Nej. Det går inte. Så att, jag tror ju snarare att det är favorit på att den lojaliteten fått sig en.
Vad kommer Conte in med för gubbar då när han ska ta nästa italienska klubb? Visst, han kan ju ärva det andra, men ja, det blir lite stökigt.
Mm. Och sen så blir det ju väldigt spännande då följetongen som är Maurizio Pochettino tillbaka eller inte till Spurs.
Om det är så att Nagelsmann är tillgänglig, vill till Spurs, samtidigt som Pochettino har visat sitt intresse och det finns en upptagen kontakt, den finns väl hela tiden, tänker jag, med Spurs och Pochettino. Om man står i och man kan välja mellan Nagelsmann och Pochettino, då har man ju ett ganska bra läge. Däremot kanske, jag säger inte att man kommer hamna där, men om Pochettino verkligen vill ha det med Spurs, väljer Nagelsmann, då är det en potentiell situation i alla fall som man kan hamna i, lite mot supporter och sådär.
Jag tänker också att Tuchel var ju liksom prime suspect för att efterträda Carlo Ancelotti i Real Madrid.
Ja.
Och nu är han i Bayern München. Vem ska ta Real Madrid? Det är så jävla svårt att tro att Conte landar där.
Han känns inte Galactico.
Nej. Det känns lite som att de
ska Stellini och gubbarna komma över till Madrid då?
Kanske det. Nej, men de har väl bränt sig lite på den elden för med en sån typ av tränare i José Mourinho. Det är inte Florentino Perez style. Och jag kan tänka mig att skulle det här sluta med att Julian Nagelsmann i sommar rider in i Madrid.
Och får liksom, så när du säger rider in, då ser jag någon som en vit riddare komma in.
Ja, det kan man ju faktiskt göra. Du kan se Julian Nagelsmann på en vit häst.
Spurs kan han ju komma in i vit häst. Och Dover Calais. Det blir Calais Dover då. Har du åkt Calais Dover?
Nej.
Det har jag gjort på en sån här svävare. De är jättestora svävare. Och så kedjar man fast bilen. Så vi bilar ner till Calais och sen så tog vi den där över. Alltså bilar till London. jävla resa. Ja. Vad häftigt var det.
Ja, det kan jag tänka mig.
Pappa är på krocka hela tiden när vi kommer över till London.
Ja. Jag kan lista ett par gubbar jag hellre hade haft bakom ratten än Johnny Wilbacher faktiskt.
Han är vass bilförare. Det är.
Rutinerad kan jag gå med på. Konklusionen var då att skulle det här sluta med att Julian Nagelsmann rider in i Real Madrid i sommar, då kanske han inte är så ledsen ändå. Nej. Även fast han såklart kommer känna att det här var en jävla orättvis väg att sluta på i Bayern München.
Crystal Palace Aston Villa såg vi.
Då?
Ja.
Ah, okay.
1900 kan det ha varit. 89, 90 där omkring.
Sellers Park
kan 89. 91 också. Fan också.
Sellers Nej, Park
jag
91.
Måste, jag kan inte ha varit äldre än 10 bast. Det måste ha varit 89.
Ja. Ah. Ah. Det hade varit en match.
Då var du inte ens född kanske, Gustav.
Kanske inte. Nej.
När gäddorna leker i vikar och vass och solen går ner bakom sjöblomstas, ja då är det vår! Ja, men det är klassiker såklart, men jag tänker eftersom vi är sponsrade av tre och vi båda älskar våren så känns det väl som att det är dags för en alternativ värst i den där visan, eller? När domarna blåser i pipan med kraft och bucklade skyn efter den sista match, ja då är det vår! Nej, jag vet inte fan. Man kanske inte ska in och pilla i sådana här klassiker. Men det jag i alla fall vet är att tre alltid strävar efter att ta fram så flexibla känslor som möjligt utan bindningstider. Och att dessutom så vill de alltid ge ett så bra bemötande till sina kunder som det bara går. Så är ni ute efter bra deals på mobiler och eller surf så rekommenderar vi varmt tre. Eftersom de dels precis som jag älskar våren och dels strävar efter att hitta mobillösningar som gör livet trevligt. Sväng förbi 3.se och se efter själva. Vi säger stort tack till er!
Hör du, det om tränarskiftena som varit här i dagarna. Innan vi ger oss i kast då med det svenska EM-kvalet, det pågående. Kort bara, jag såg att IFAB, regelorganet, du vet, att de har nu varit inne och pillat på...
Hans regeln.
Nej, tyvärr. Tyvärr,
tyvärr. Ja. Det är väl... Nej, men någonting som ska pillas på varje år.
Om jag har förstått det rätt så 1 juli så träder nu regelpillet i kraft med att målvakter inte längre på något sätt får psyka straffskyttar. De får inte hålla på och hoppa och röra sig på linjen. De får inte nudda ribban eller stolpen. Nej. De får inte hålla på och gå fram och liksom psyka och säga någonting taskigt.
Hur ska eller liksom... Men det hör väl till. Det är som att ta bort trashtalket i baseball.
Det är väl vad hela straffsituationen går ut på. Det mentala spelet mellan en
målvakt. Det är väl på planen hela tiden. Ska du ta bort mittback kontra forward? Central mittfältare mot central mittfältare.
Vi har större problem där ute. Vi har större problem där ute än att en målvakt står och hoppar och studsar på mållinje och är lite taskig mot straffskytten.
Det här kommer bli röriga situationer framåt.
Ja, jag vet.
VM-final och då ska domaren in och stävja.
Nej, men alltså, jag blir fruktansvärt alltså, dels så blir jag provocerad av alltså, regeländringen i sak.
Ja.
Men i det större kontexten så blir jag provocerad av vilka felaktiga bollar det springs på.
Ja.
När fotbollen regelmässigt är så trasig i liksom grunden som den är. Hans straff, offside-situationer, var. Mm. Alltså foka på att tweaka den här jävla VAR-systemet då. Som behöver tid, kan bli riktigt, riktigt bra. Ja, men... Gör det då. Än att hålla på och liksom dela ut gula kort för att en målvakt... liksom räcker ut tungan på mållinjen. Mm. App, app, app. Det där är unsportsmanlike conduct. Fy fan.
Nej, men jag har tänkt på det de senaste dagarna kring var i allsvenskan eller var inte i allsvenskan när Fredrik Reinfeldt då valdes.
Såg honom i morse på Nyhetsmorgon.
Okej, han är ju bra i de situationerna. Han kan ju ta media och han är ju liksom en rutinerad herre i när micken kommer så att säga. Även om han inte har någonting att säga så säger han någonting. Om
han inleder inte många svar med...
Det är ett självspelande
piano. Det finns ett lugn där.
Ja, det finns ett lugn. Men om han... Alltså han har ju möjligheter... att komma in här nu och ha lite tålamod och inte göra för mycket. Men jag fick ändå känslan efter den första intervjun att han ska komma in här och agera. från start. Och i och med, jag vet inte om du såg Gossibladans uppgifter i fredags om att Karl-Erik Nilsson hade varit inne och försökt att lobba då för att alla skulle gå ut och alla domare och runt skulle gå ut och liksom prata gott om VAR. VAR har det tufft just nu, va?
Ja, absolut.
I allsvenskan. Jag tror inte Steffe Pepsi och gänget, Karl-Erik Nilsson, att de hade nog förberett sig för att det skulle vara ett visst motstånd. Men den kraften som motståndet nu kommer med, den är nog starkare än vad de hade kunnat förvänta sig. Dels från klubbar som på sina medlemsmöten röstar för att man aktivt ska motverka VAR i allsvenskan. Ja. Men också den liksom, stora supporterkraften som kommer bakom dem. Men tänk om Fredrik Reinfeldt nu kliver in. Dels då ska städa upp på läktarna och få bort allt som då är bengaler. Och,
det ska plockas russin ur kakan.
Det ska plockas russin ur kakan. Det får jag en liten feeling för. För att det är en av de första grejerna han liksom nämner. Och sen så är han inte. Han går liksom inte kraftigt emot på något sätt. Men han nämner ändå i liksom mening 3 om vad han ska göra som ordförande. Det lägger jag viss vikt i. Och där kommer ju då den där stora, kraftiga supportmotståndet att komma in. Nummer 2. Ska han in och pilla här nu i VAR och vara aktivt provar. Fast då i stort sett alla medlemmar i de stora klubbarna har varit inne och röstat för att man aktivt ska motverka VAR. I en demokratisk verksamhet som ändå Svenska fotbollsförbundet är. Som är klubbarna och som är i slutändan medlemmarna och alla supportrar. Det tycker jag ska bli nästan så här VAR-frågan. Det kommer bli mest spännande och följa vad det gäller Fredrik Reinfeldt här kommande tid.
Och du har ju tagit också den mycket, mycket märkliga men också mycket, mycket älskvärda positionen att du är emot VAR i Sverige. Väldigt mycket för VAR utomlands. Så att du har ett ben i båda lägren.
Exakt.
Måste vara härligt att liksom följa VAR med den ståndpunkten.
Ja.
Nej, men jag delar dina liksom första intryck också av Fredrik Reinfeldt som ny förbundsordförande. Jag tycker att liksom han känns ändå väldigt grundad i att han inte liksom rider in här som den som vet mest och bäst om fotboll. Men att han kan från sitt håll och med sina erfarenheter och med sina liksom med sina infallsvinklar från en annan typ av maktposition, så tror jag att han liksom tänker och känner och utgår från att han kan få saker gjorda, han kan få saker att hända. Sen så är det ju liksom en jävla balansgång mellan då vad som ska ske och vad som inte ska ske, framförallt sett till hur det mottas av, som du är inne på, alla i förlängningen inblandade i den svenska fotbollen. Och jag tycker att han ändå liksom verkar vara väldigt medveten om att 51%-regeln, det sista man gör i hans roll som ny på posten är att liksom börja ifrågasätta den eller glänta på någon slags dörr att den ska i framtiden slopas. Och med det sagt så tycker jag att det blir konstigt att han då å andra sidan ändå flörtar med mellan raderna. Jag vet inte, vilka som är de bästa orden för det. Men jag får också känslan av att VAR, det är på G.
Jag får också den känslan.
Oj, det är därför jag tar upp det lite. Och det går ju liksom stick i stäv med att man då i liksom första surven har klubbat att alltså 51%-regeln och föreningsdemokratin och medlemsbeslut, det är det viktigaste vi har. Alltså så här,
då är det väl bara
liksom utgå från det då, när det kommer till VAR. Finns en motsättning i det som jag inte liksom
köper. Alltså enda som jag har lite problem med kring det allmänna surret och den stora kritiken mot Fredrik Reinfeldt och lite det vi pratar om just nu är att det är spekulationer. Nu tycker vi att det är kul. Och jag menar, vi ska absolut läsa in saker mellan raderna och fortsätta göra det. Men vi har fortfarande inte sett honom agera. Vi har ju definitivt inte gett honom någon chans. Utan många väljer ju liksom att ta honom partipolitiskt och vara emot redan där.
Ännu fler har ju valt att läsa in i hans tystnad under den här liksom kampanjtiden. som att, aha, han är tyst, därför tycker ja. Han si och så exakt. Om det här och exakt. Det här.
Och det tycker jag faktiskt är ett problem, och jag tänker inte liksom vara med i den båten anti Fredrik Reinfeldt. Däremot så kollar jag lite på honom med, eftersom jag är anti-VAR och allt det där. Och
i Sverige?
Support är vänlig, det är både internationellt och i Sverige.
Ja, du är pro-VAR internationellt.
Ja, ja. Men jag är som pro-supporterrörelsen och bengaler både ja. Internationellt och i Sverige.
Ja.
Och jag är pro-stök både internationellt och i Sverige också. Men där väljer jag liksom att se på Fredrik Reinfeldt redan inledningsvis med väldigt suspekta ögon. Och jag är inte helt säker på att det kommer landa rätt. Sen får vi se. Så att det är svårt som vissa gör, tycker jag. Jag skulle i alla fall ha svårt att kritisera honom kraftigt i det här läget. Och kraftigt också kritisera beslutet av klubbarna nu, som har valt in honom, eller förbunden då, som har valt in honom.
Jag tänker att när Reinfeldt och övriga som är med och fattar ett sånt beslut, vilka det nu är.
Kan vi ha Fredrik Reinfeldt i Toto kanske? Kan vi reda ut saker och ting?
Han är välkommen. Mm. Det är klart han är.
Kommer han också med ett harem här som Antonio Conte? Han släppt sitt partipolitiska...
Ja, det vore ju mäktigt ifall Anders Borg blir generalsekreterare på förbundet här nu.
Det hade varit något.
Det var väl liksom tag-teamet i den nya alliansen.
Han snorvass på ekonomin?
Alltså jag har förstått det som, eftersom jag inte är snorvass på ekonomi, ja. Så tror jag att det är ganska lätt att tuta i mig och övriga att Anders Borg är snorvass på ekonomi. Ja. Men jag har förstått det lite som att de snorvassa på ekonomi, ja. Och garvar ju bara åt Anders Borg.
Okej.
Han är så långt ifrån snorvass.
Har någonting i mitt bakhuvud att han styrde upp saker och ting vad det gäller liksom Excel-ark och
så
sånt där.
För
Sveriges ekonomi. Sån insyn och sån koll har jag på partipolitiken.
Vad heter han? Per Nuder. Det var väl också alltså, liksom så här, PR-strategiska geniet.
Känns som en doktor
bakom nya alliansen.
Ah, okay.
Nej, Per Schlingman. Schlingman var det. Det var PR-geniet bakom allt. Och Anders Borg, sylvass ekonom. Fredrik Reinfeldt, landsfader. Jo, det jag skulle säga var att jag tänker att när Reinfeldt, och om det nu är några fler som utser en sån person, har valt sin generalsekreterare, alltså den personen som ska då efterträda Håkan Sjöstrand, den avgående generalsekreteraren på förbundet, så tänker jag att det är väl alltid läge här och där att bjuda in Lund igen. Och bara liksom snacka igenom förändringsfasen här och processen.
Var ute och stökade i helgen, Olof Lund, tillsammans med Mats Olsson, Ekvall och Lyr.
Oj.
För att disco fyllde 40. Så jag såg bara på sociala medier. Att först såg jag de här städade bilderna från teatergrillen. Mm. Det var kött som kom in och ja, men det var mysig stämning.
Fina mediegänget.
Alltså, fina mediegänget, exakt. Men sen sista bilden som kom på Olof Lunds Instagram-story. Det var den här bilden, du vet, när han nästan gapar, skriker från lilla baren Rish. Ja. Då vet man, okej, nu kör.
Kanske lilla caption också. Nu ökar vi.
Absolut. Ja. Ja, det var tydligen trögt innan, men nu kom viss ökning. Så att, absolut.
Någonstans här nu är Anders Timell i krokarna. Ja. För nu ska det ökas.
Exakt.
Men när en generalsekreterare är utsedd så tycker jag att det är alltid på sin plats då att bara liksom debrief allt som har hänt med Olof Lund.
Kontakta.
Som kan ge oss det mest matnyttiga i den här förändringsprocessen.
Ska vi säga någonstans i andra hälften av april?
Mm. Det är väl kanon. Mm. Det blir super.
Då har också gått en månad. Vi kanske har landat i vissa saker och han har fått en del, vad ska jag säga, uppgifter till sig och har förstått situationen.
Nej, men verkligen. Mm. Ja, nej, men absolut. Jättebra. Med det sagt, EM-kval. Ska vi bara börja, med det positiva. Kazakstans 3-2 mot Danmark.
Ja, det tycker jag att vi kan göra. Det var inte bara Kazakstans 3-2 mot Danmark som värmde i hela kroppen, utan det var ju också 3-0 Spanien mot Norge. Så att vi fick ju så att säga tröstresultat med
alltså,
sig.
Norge utan hålet, borta mot Spanien.
3-0.
Det var ju inte så att jag satt där och kände...
3-0.
Aja, det här kan
jag satt ju på O'Learys i Västerås och kollade på den matchen. Men det var mysigt. Jag mös.
Ja.
3-0 är ändå, det är ett kraftigt resultat oavsett om det är mäktiga Spanien mot ett Norge utan Haaland.
Alltid mysigt att se late bloomers få landslagsdebutera som målskyttar.
Du tänker Joselu, ja, exakt.
Han är väl 32 bast. Skuggar Lewandowski i skytteliga toppen i La Liga. Landslagsdebuterar här mot Norge. Hoppar in i typ 80:e. 84:e kommer 2-0 och 85:e kommer 3-0. Ja. Sådana små stories man blir glad av.
Det fanns några så här mysiga debuter, dels då late bloomer och dels Orionde-debuterna som jag tycker är lite mysiga. Allt från Camoranesi till Paletta, kommer du ihåg när han spelade det italienska landslaget?
Din hårbroder.
Min hårbroder alltså. Så jävla vad snygg han var, precis som jag, precis innan håret började falla. Vi var otroliga, jag och Paletta.
Sen gick det snabbt.
För han gick det ännu snabbare än för mig, även om det går fortare.
Man hade alltid en klump i magen när man kollade Milan eller Parma. Och det var regn i luften.
Regnet började falla.
Då hade man en klump i magen.
Det är också värsta bilden som liksom, kommer uppifrån. Sådär. Det har man ju lärt sig när vi har gjort Instagram-story-reklamer för Toto Balotto. Då är så alla är nöjda när vi har koder och det är 20% och det är som ja, det är MQ och det är allt möjligt sådär. Så det är ju folk nöjda över. Ofta är de exklusiva de här koderna också. Men kommentarerna som kommer är ju liksom till 98% håret. Ja. Turkiet och så vidare. Det är fem om dagen.
Det är inte 50
om dagen som de andra frågorna.
Det måste vara
våren tufft. Närmar sig, det är kallt hemma. Då ramlar det in i det. Tänk åka till Italien. Men de är så jävla öppna frågorna. Det kan ju folk ta till sig. De är så öppna. Det är så här, tänk åka till Italien. Region, stad, restaurang, mat. Vart ska vi åka? Jag och tjejen. Ett stort jävla land.
Ja, nej, de kommer i stridström de där frågorna. Orionde var det. Jag misstänker att du tänker på Retegi.
Jajamän, tack för uttalet. Ja, exakt, det blev det.
Såg att du gick i polemik med...
Inte polemik, utan jag vet ju att Bengt Skött är ju, liksom, han går ju i bräschen för uttalet. Jag tycker att det är bra att det finns en liksom, fader där ute. En gudfader vad det gäller uttal. Kommer från Radiosporten. De har sin, vad är det, en regelbok? Eller? Nej, men en slags
riktlinjer.
Riktlinjer liksom, från Radiosporten, hur man ska uttala namn från Polen och Sydamerika. Och då vill jag bara dela med mig, när han skrev Matteo Retegi, att italienarna säger så här, bara så att du tar med det. Sen kanske spanjorerna säger något annat och det kanske är fel. Men...
Det fanns ju en underton i din tweet som var, Bengt, sitt ner.
Ja, men det var ändå fint, Bengt, att han raderade tweeten och gjorde en ny.
Raderade han tweeten?
Ja, och gjorde en ny.
Uff.
Och kräddade mig. Okay. Det var jättefint gjort av Bengt Skött. Och det var inte meningen. Jag ville bara ge med honom, i och med att vi hade pratat
kan du bara ge mig att det fanns 10%
Det fanns 5%, inte dra igen limpsaxen Bengt, utan det fanns 5% att så här, fan vad kul att jag kan komma in och skriva någonting vettigt till Bengt Skött. Liksom, för han är gudfader vad det gäller uttal. Så att jag kände att jag fick vara med och påverka folkopinionen liksom, från han. Det tyckte jag var mäktigt. Men, det kändes
närmare att du liksom hade hashtaggat din tweet frånåkt.
Ja, nej, men Matteo Retegi blev det ju från Rais gäng.
Enda ljusglimten i Italiens EM-kval start här. Förlust mot England och två deppiga noll mot Malta igår.
Jag såg första 45, sen klev jag på Robinson, Öråd, borta på Simor. Och sen efter det så klev jag tillbaka runt minut 75-80. Och då var ju matchen över. De hade ju en sån startelva, otrolig i det italienska landslaget, du vet när man säger Romagnoli där. Inte för att det är något fel på Romagnoli så, men också en anfallstrio. Som man inte direkt känner osar VM-guld.
Nej, men alltså Romagnoli är väl en av alla de här spelarna som man förvånas över är en del av denna nystart. Där liksom landslag tar sikte mot ett mästerskap om 1,5 år lite knappt. Jag vet att jag tänkte på samma sak med Jordan Pickford. Vi har pratat om det. Alltså, när Gareth Southgate meddelade att jag kommer fortsätta som engelsk förbundskapten, då såg man ju framför sig en utfasning av vissa spelare i England, i Italien här nu när Mancini laddar om. Men de hänger sig kvar. Herregud, vad fan, jag ska väl inte liksom mäta förbundskaptens hjärna med Gareth Southgate och Roberto Mancini som spelat EM-final liksom för 1,5 år sedan. Men jag tycker att det var ologiskt. Men det är väl liksom Roberto Mancini och det italienska landslaget i ett nötskal. Just ologiskt.
Ändå lite uppåt ser jag i Gazzetta dello Sport idag. Det är liksom, i Retegi är där. Italien mindre. Så att det är inga domedagsrubriker.
Ja, men det är väl en överdrift att kalla det uppåt. Att liksom, Retegi, ljusglimt. Ja. Italien, not so much. Skitsamma. Spanien gjorde sitt mot Norge. Italien fick till slut några pinnar mot Malta. England gjorde det ju bra, ska sägas, mot just Italien när man borta slog dem in i Neapel. Med 2-1, ny seger också igår mot Ukraina. 2-0, Bukayo Saka fortsätter sin fantastiska säsong. I övrigt då så tappar alltså Danmark 2-0 borta mot Kazakstan till förlust 3-2.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I den andra halvleken, det i sig är ju väldigt mycket mys, men jag misstänker också att du myser lite till Rasmus Höjlunds samling här med 5 mål på sina 2 matcher. Mm. Det är ett genombrott vi ser här. Många tror jag, kanske för första gången. Du och jag har ju pratat om Höjlund, du inte minst, under den här säsongen, första i Serie A och Atalanta. Han är ju jävligt häftig och han är ju precis vad Yulmaz Danmark saknade i VM. Och
därför blir det extra mysigt att de förlorar den här matchen med 3-2, för att nu har man fått in den sista pusselbiten, ett självspelande piano, ett lag med stora spelare i de stora ligorna, ett lag som egentligen har allt och som borde kunna utmana i ett EM till exempel. Så har man fått in honom och ändå förlorar man mot Kazakstan. Jag tror inte att det i slutändan kommer betyda allt för mycket. Det ställer ju till det lite, det blir uppförsbacke. Men det är ett så pass bra landslag som kan vinna över precis alla. Och man har ju också hamnat i en ganska enkel grupp, det får du hålla med om också.
Ja.
Vilka är de största motståndarna? Slovakien?
Slovenien.
Ja, just det. Så att, jag menar, Finland, Nordirland, San Marino och Slovenien. Det som kommer hända bakom dem, det är ju att Slovenien kommer ju tappa poäng mot Finland borta och Nordirland, och kommer kanske ha det tufft mot Kazakstan också. Det blir något kryss där. Medan Danmark kommer mer eller mindre gå rent från och med nu. Så att jag tror att i slutändan så kanske inte det resultatet spelar så stor roll. De har ju inte som Sverige, alltså de har ju fördelen av att vara toppsidade, så att säga. Och har ju andra laget. Det måste ju vara Slovenien som är andra lag, eller är det till och med Finland som är andra sidan i den här gruppen? Hur som helst, en enkel grupp, så att det kommer lösa sig.
Ja, det är väl klart att det är inget EM som ryker här.
För Danmarks del, kanske lite bra med en smäll.
Ja, alltså, det är aldrig fel
vakna
med
till
en liten näsbränna. Nej. För att liksom påminna sig själv om att vi kan inte slappna
att det kommer
av
ordna
här.
Upp sig
här. Ja, ja, verkligen.
De är tillbaka, Toto Balotta är återigen sponsrade av NL Yman, och det känns verkligen fantastiskt nu när våren står för dörren. Dels för att NL Yman alltid har en grym varumärkes- och prismix som passar de flesta. Det vet vi om eftersom alla älskar när vi har samarbeten med dem. Oavsett dagsform ska sägas, men dels också för att de givetvis är tillbaka i Toto med en riktigt schysst rabatt. Det är unikt. Återigen, och koden är Toto20, Toto20. 20% rabatt på precis allting på nlyman.com, så passa på nu. Ni vet om att det inte gäller för evigt. Tvärtom, så är det ganska kort tid denna gång. Kika in på anonymman.com så hittar ni ungefär 100 noga utvalda brands med riktigt feta nyheter från Woodbird, Polo Ralph Lauren Selected, Samse och så vidare. Kom också ihåg att säsongens två måsten är linne och frotté. Här finns linneskjortor, linnebyxor, linneshorts, linne t-shirts men även frotté-kit från Oas. Ni väljer själva såklart, men då har jag i alla fall sagt det. De där frotté-kitten, de är otroliga. Självklart finns det även loose fit jeans, cleana sneakers, passande plagg för vårens och den tidiga sommarens alla festligheter. Så kliv in på nlyman.com, använd rabattkoden TOTO20 och möt våren tillsammans med oss och Nlyman. Vi säger stort tack för att ni är med i Toto Balotto. Yeah! Toto Balotto är sponsrade av Circle K. Hörrni, tänk om just du vinner. Ja, vad är det jag pratar om? Jo, just nu kan nämligen alla medlemmar på Circle K Extra vinna presentkort värde 500 kronor. Jaha, men vad då? Hur många är det som vinner då? Jo, det är 500 vinnare varje vecka fram till den 3 april. Och det enda du behöver göra, och det vill man ju göra, det är att vara medlem i Circle K Extra. Och tanka och betala med det kortet som är kopplat till ditt Circle K Extra under perioden fram till den 4 april 2023. Dels kanske man vill vara med och tävla så man går med, men det finns ju en massa förmåner. Jag älskar att en varmkorv bara kostar 15 kronor för medlemmar. Har man ju utnyttjat några gånger om man säger så. Men det är också första 3 månader, 25 öre rabatt per liter. Därefter är det alltid 15 öre rabatt per liter. Man får till exempel sin sjätte kopp kaffe gratis, sjätte tvätt på köpet och så vidare. Man vill, som ni hör, vara med i Circle K Extra, deras medlemsprogram. Och nu, dessutom som sagt, så kan man alltså vinna 500 kronor i presentkort på Circle K. 500 vinnare varje vecka. Tänk om du vinner, va? Stort tack till Circle K som är med och möjliggör Toto Balotto. Toto Balotto är sponsrade av Heineken Alkoholfri. Hörrni, vi i Toto Balotto brinner ju väldigt mycket för jämställdheten inom fotbollen. Jag som fotbollsfarsa till 3 stycken döttrar som har spelat fotboll eller spelar fotboll just nu har varit med på en resa här de senaste 7-8 åren som har varit helt otrolig. Där mina tjejer, som jag pratat om tidigare, verkligen drömmer om att spela i det ena eller det andra laget. Det kan vara i den italienska ligan, det kan vara den engelska ligan eller varför inte i vår fantastiska damallsvenska som vi har. Och bara det här med att de kan drömma, att de ser framför sig stora klubbar ute i Europa där de kan tjäna pengar och faktiskt leva på sin sport. Och det roliga nu, det är att man till och med i allsvenskan som damfotbollsspelare, det är att man till och med nu som fotbollsspelande kvinna i Sverige kan tjäna så pass mycket pengar att man faktiskt kan leva på sporten. Men det betyder heller inte att vi kan stanna upp här. Och att vi på något sätt har nått någon slutdestination vad det gäller jämställdheten. Utan jag ser fortfarande stora skillnader och jag ser stor utvecklingspotential. Så att, det gäller att fortsätta arbeta och att hela tiden, vi som jobbar inom fotbollen såklart också ideellt eller professionellt, hela tiden försöker ta damfotbollen framåt. Och en sak som jag tänker väldigt mycket på i alla fall vad det gäller mina döttrar, det är att inte göra någon skillnad. För jag ser fortfarande en stor skillnad på hur ledare och tränare ute i Sverige gör skillnad på hur man coachar flickfotboll och hur man coachar pojkfotboll. Och då kan ju några tänka att ja, det är väl till det bättre kanske då. För att det finns en massa skit inom pojkfotbollen. Eller inom det som har varit och barnfotbollen. Och det kan stämma till viss del. Men till exempel så märker jag att man gör skillnad på hur tufft man får spela. Tacklingar till exempel och så vidare. Det görs verkligen skillnad på pojkar och på flickor. Och det är någonting som jag brinner väldigt mycket för att få bort. I mina lag, där mina döttrar är, där får man tacklas, där får man smälla på och där får man vara tuff, man får vinna och till och med faktiskt vara lite kaxig. Det behövs faktiskt. I det här landet, absolut. Men i synnerhet inom flickfotbollen. Så att vi brinner för jämställdhet tillsammans med Heineken Alkoholfri. Och är väldigt glada för detta samarbete. Cheers to all fans, säger vi. Och glöm aldrig bort att fotboll är till för alla. Det gäller att inkludera alla, oavsett vilket kön du har. Stort tack till Heineken Alkoholfri som vill lyfta jämställdheten inom fotbollen tillsammans med oss. Vi ser också fram emot en härlig fotbollssäsong där Heineken 00 alltså även är med och sponsrar både damernas och herrarnas Champions League.
Ska vi då backa bandet till fredag kväll, Friends Arena. Jag var på plats, det var en grad i luften, i alla fall utanför. Taket var ju på, deppigt i sig, men det var 50 000 på läktarna, det var känslan av nystart. Jag hörde någonting om att biljetter gick på svarta marknaden för över liksom 2 lax de sista timmarna där under fredags eftermiddagen. Stort intresse. Tyvärr så fick vi Albin Ekdal sjuk tillbaka då från sin lilla skadekänning, men risar ihop febermässigt och kommer inte till spel. Fick en dålig känsla när det liksom snacket började gå och när då startelvan bekräftades 1,5 timme innan avspark. I övrigt så var det ju väldigt mycket det vi trodde. Det blev Mattias Svanberg till höger. Vi var ju inne på att det kan bli Viktor Claesson här med tanke på att Linus Wahlqvist förmodligen kommer spela högerback. Yep. Och att det då blir lite för tunt och lite för orutinerat mot ett lag som Belgien. Att man då kanske vill ha en rutinerad herre i Viktor Claesson framför honom. I övrigt, inga konstigheter vad gäller startelvan. Kristoffer Olsson går ju då in och ersätter Albin Ekdal. Vi pratade ju väldigt mycket om att Kristoffer Olsson har haft en jobbig tid i landslaget de senaste 2 åren. Det började väl med egentligen EM, sommaren 2021, där han var en av Sveriges sämre spelare. Mm. Och sen dess så har han ju liksom inte kommit upp i den nivå han höll efter VM 2018 när han då får sitt stora genombrott.
Exakt.
Vägen fram till nästa EM.
Men man förväntade sig att han skulle bli ännu bättre. Mm. Det var det som var problemet, så blev han lite sämre.
Verkligen.
Alltså, har fått leva med det.
Ja, och det blev den ju, det var ju många som förvånades över när han lämnade Ryssland, gick till Belgien och att han liksom bara något år senare så, är tillbaka i Danmark.
Ja, precis. Var han inte bättre?
Man såg inte riktigt den karriärskurvan och de stegen. Och jag tycker att liksom, han gör ju en timme. Nu är liksom inte så här, Kristoffer Olsson var mycket, mycket sämre än någon annan. Det är inte det jag säger. Men hans timme tyckte jag var ganska liksom talande för vart Sverige är i den här matchen jämfört med Belgien. Mm. Att vi kommer ju inte upp i samma nivå som Belgien, vare sig som lag eller som individuella spelare i sina matcher i matchen. Men vi behöver inte fastna vid Koffe här. Överlag, så här 2,5 dygn senare, vad har du gått vidare med för intryck och känslor och slutsatser?
Ja, men exakt. Det är klart att liksom det Janne säger och det några spelare försöker då skohorna in i sina analyser av matchen direkt efter, att vi gjorde ändå en helt okej match, fick allting emot, marginalerna emot oss, att de analyserna liksom sjunker på mig, att det var en sämre match än vad man försöker få det till från svenska lägret i efterhand. Sen är ju det bara mediasur, det är möjligt att man internt pratar på ett helt annat sätt.
Mm.
Absolut, liksom att det finns en stor besvikelse, allt det där, det köper jag. Men min känsla är att Belgien är nöjda med 2-0 och att de backar hem lite, men att Sverige ändå inte får till en forcering. Det tror jag är liksom det starkaste jag tar med mig så här 2 dagar efter. Alltså, ligger du under med 2-0 på hemmaplan och inte skapar liksom ett kraftigare tryck mot det belgiska målet än vad Sverige lyckas med, ja, men då är det någonting som inte stämmer. Då är det någonting i taktik, någonting med spel. Alltså vi har bättre spel, eller så här, vi är bättre än vad vi faktiskt visade. Och då undrar jag vad fan det är som hackar.
Mm.
För om man tar då Italiens match mot England till exempel, nu är väl Italien jämnare England spelare för spelare än vad Sverige är Belgien i den här matchen, men inte mycket. Så får man ju till en forcering som ändå, ja, men det känns jobbigt för England att få liksom skicka iväg bollen och ja, men det blir syrefattigt i det engelska försvaret. Här är hur mycket syre som helst för Belgiens försvar. Det är inga problem. Man skapar till och med liksom kontringslägen med Carrasco som kommer in och skjuter i burgaven.
De lever ju farligt en gång, och det är ju när Emil Forsberg får sitt jätteläge men halkar.
Vid 2-1 så vet jag att Belgien har 2 växlar till att sätta in.
Om det hade blivit 2-1.
Om det hade blivit 2-1. Så att det här var aldrig hotat.
Nej, jag skrev det på Twitter, jag tycker att Belgien gör en klassinsats. Och med det sagt så menar inte jag att de spelade på någon slags topp av sin förmåga och spelade en helt, alltså en överlägsen fotboll. Helvete vad bra Belgien var. Utan klassinsatsen här är ju kontrollen de visar upp, att Kevin De Bruyne med sina spetsegenskaper, alltså stå och pinga 60-meters krossar på läppen på folk och bara liksom vända kant, alltså utnyttja de ytor som finns, att få Sverige att springa många och långa sträckor. Alltså det i sig är ju, det är ju klassdefinierat. Romelu Lukaku får tre lägen, han gör tre mål. Ja. Jag tycker att Onana käkar ju upp det där mittfältet. Både med och utan boll. Ja. Jag tyckte han var riktigt, riktigt, riktigt bra.
Vi pratade väldigt mycket inför om att det var ett nytt Belgien. Det var Tedesco som ny förbundskapten. Här är läget att ge dem på käften. Och jag kände också det själv. Att vi hade ett bra läge. Vi återgår till 4-4-2. Zlatan in och allting. Och så här. Det borde stämma ganska bra det här timingmässigt för Sverige att möta Belgien hemma på Friends. Men för att man ska kunna landa i analysen att det ändå var en ganska bra match som Sverige gjorde med marginalen mot sig, då hade man ju behövt ha liksom 70-30 bollinnehav i den andra halvleken och betydligt fler lägen och betydligt större tryck. Det fanns ingen forcering.
Nej, och det var inte bara en forcering som saknades, tycker jag. Nej. Jag tycker att liksom, över hela banan, strukturen i inte minst anfallsspelet tycker jag är den är väldigt luddig. Mm. Väldigt svår att liksom skymta. Jag ser inte något systematiskt tänk, en metodik i uppbyggnadsfasen, i speluppbyggnaden. Vad är det vi vill? Hur sätter vi Emil Forsberg i så bra lägen och så bra positioner som möjligt? Hur får vi bollen i djupet på en löpande Alexander Isak? Jag tycker också en slutsats man kan dra.
Var djupledsbollarna på Alexander Isak? När är Alexander Isak bäst? När han har bollen rätt vänd på fötterna? Superfarlig, även från typ 40 meter från mål. Mm. Var är djupledsbollarna på Alexander Isak? Där han är snabb och bra och kan hota den belgiska backlinjen. Fanns inte.
Nej. Jag tycker dessutom att nu har jag faktiskt sett nog av Dejan Kulusevski som en av två längst fram i ett 4-4-2.
Tycker jag också.
Han ska spela till ska vi spela 4-4-2, då får vi spela Dejan till höger.
Ja. För och han är inte dålig defensivt heller. Det
nej,
ska du komma ihåg.
Det jag menar är bara att när han som en av två där framme i ett 4-4-2 rör sig ut mot högerkanten som han gör,
då han svimbra.
Så isoleras Alexander Isak för mycket.
Exakt.
Han blir för ensam där uppe. Och Dejan Kulusevski in och trampar på Mattias Svanbergs ytor, positioner och gör honom överflödig. Så det är som att liksom, vi blir en halv man kort där och en halv man kort där. Och även fast liksom, Dejan Kulusevski liksom, i mångt och mycket, jag tycker att han är Sveriges bästa spelare, men det blir på bekostnad av andra delar. Mm. Så att ska vi spela 4-4-2, då får Dejan spela till höger. Och så får man ha en annan, mer centrerad anfallare tillsammans med Alexander Isak som binder upp bollar, som avlastar honom. För det tror jag är en anledning till varför får inte Alexander Isak några bollar i djupet. Jag tror att han är för lätt
exakt
att ta koll på, ja, för tre liksom centrerade belgiska försvarsspelare i en uppspelsfas när Dejan söker sig ut till höger.
Ja, jag håller helt
och med. När Dejan söker sig ut till höger, då blir Mattias Svanberg, vad ska jag göra nu?
Ta vägen, exakt.
Så att, nej, det var en slutsats jag liksom landade i. Att nu får det faktiskt vara nog här med Dejan Kulusevski som en av två. Men återigen, jag tycker att det är alldeles för få principer som går att liksom skönja i anfallsspelet.
Det finns säkert jättemånga, men det är i alla fall ingenting som man ser.
Men det är också framförallt, och det blir väldigt utslagsgivande i den här matchen, även denna match, det är ju liksom inget nytt eller någon raketforskning, men det är ju alldeles för få en-mot-en situationer som vinns.
Ja, både defensivt och offensivt.
Exakt.
Och jag menar så här, skicka ut Emil Forsberg, kanske vår sämsta en-mot-en spelare, defensivt, bästa offensivt, och han hamnar ju hela den här matchen i att hålla på att täcka upp och i att behöva spela försvar. Så att istället för att kunna liksom röra sig lite fritt på trekvarten, in i banan, ut och så vidare, och få bollen, återigen så här, Emil Forsberg med bollen på fötterna, bollen rätt vänd. Det hände ju någon gång under den andra halvleken han fick för lång touch. Men att man inte söker honom mer där och att han blir begränsad till att spela försvar, det tycker jag också är liksom ett litet problem i den här 4-4-2-uppställningen.
Ja.
När vi möter ett bättre lag som Belgien och vi skickar ut honom på den där hörnan efter 2 minuter i den andra halvleken att liksom spela en mot en mot en svinbra spelare. Det är dödsdömt.
Jag tycker också
och sen en sista grej, det är inte heller nytt, men det tål verkligen att påpekas. Om vi kollar på den här elvan så har vi i mål tvärbänk. Polen till höger, bänk, championship, tvärbänk. Bundes, allsvenskan, danskt, piss, Bundes. Och sen så två klassgubbar Premier League på topp. Men det är klart vi förlorar en mot en duellerna här.
Ja, och hej.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Alltså, jag tycker inte att det är fel heller att liksom understryka att Belgien är, trots att man var en stor besvikelse i VM och att en hel del spelare har liksom lämnat från det landslaget, det är ett lag som rankat fyra i världen.
Ja.
Det är spelare som på den där banan skickar ut Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois. Alltså, det finns riktiga jävla klassgubbar över hela banan. Jag måste säga det, att Dodi Lukibakio, vad säger Bengan?
Han har ju faktiskt skrivit om den. Det var ju med i tweeten.
Han säger
Dodi Lukibakio.
Var det inte O-et han markerade?
Dodi Lukibakio.
Lukibakio. Lukibakio.
Lukibakio, så.
Lukibakio.
Ja, just det. Dodi Lukibakio.
Ja. Man har ju alltså Så mycket Hertha Berlin har man inte sett de senaste säsongerna, så att det sitter som det rinnande vattnet. Men jag tycker han var riktigt, riktigt bra. Men han belyser också ett annat stort problem som vi i många år har haft i det svenska landslaget, sett till att vi huserar en hel del spelare som sliter med just det du är inne på, speltid i sina klubblag. Ludvig Augustinsson, han ser, alltså det blir oerhört tydligt i den här matchen hur lite match han har spelat senaste halvåret. Dels i Aston Villa, numera i Mallorca. Alltså, det är kanske en annan del när det kommer till en central mittfältare eller en anfallare eller en av två mittbackar. Men i just ytterbackspositionen, där det är väldigt mycket en mot en, och vi ofta möter lag som formeras i någon form av 4-3-3, 4-2-3-1. Alltså det finns en ytter mot en ytter.
Kommer alltid finnas snabba, bra yttrar.
Ja, men det är det jag menar.
Alltså, i den moderna fotbollen. Så det kommer ju bli många dueller.
En just ytterback kanske är känsligast av alla för att vara machotränad, när det är så väldigt mycket som avgörs i en mot en situationerna.
Ja.
Så det blev ju väldigt, väldigt kostsamt.
Ja, Nej, jag tycker, alltså, det blir bara när man tänker på situationen, alltså, de spelarna som skickar in, och jag säger så här, tvärbänk och så vidare, alltså, det blir nästan lustigt att man ens hade hopp inför den här matchen.
Ja. Jag såg att du gjorde väl dig lite lustig över att Samuel Gustafsson hypen då, alltså, inte kraschlandade kanske.
Men
jag tycker Samuel Gustafsson,
I'm okay.
Alltså, så här, i ett svagt Sverige så tycker jag att Samuel Gustafsson, alltså,
absolut,
kanske inte en av de bättre, men absolut inte en av de sämre.
Nej, men det är ju lite det jag menar när vi kan ju hitta olika symboler för liksom ett svenskt landslag som inte spelar fotboll, antingen av anledningen att de är i försäsong eller av anledningen att de sitter på bänken i sina klubblag. Alltså, jag kan välja en annan symbol om du vill.
Ja, men det var mer liksom en symboltake,
ja,
för,
ja,
alltså, en påminnelse om
vilka vi är. Ja. Var vi står någonstans. Inte mot min gode vän Samuel Gustafsson. Jag vill vad han kan, men det är där vi är.
Mm.
Det är Kevin De Bruyne mot en spelare som inte har spelat första omgången i årets säsongen.
Nej, men så är det verkligen. Vad säger du om byterna? Matchcoachningen?
Nej, återigen ett problem med det svenska landslaget och Peter Wettergren och Janne Andersson. Jag förstår inte varför inte Zlatan kommer in tidigare. Om vi nu ska forcera, då vill vi börja forcera när det blir 2-0, ganska omgående in i 50-55 minuten med en spelare som kan vinna nickdueller. Jag tycker att det blir konstigt att spela Viktor Claesson ur position på en vänsterkant. Där vi har en gubbe med i den här truppen för att spela liksom vice Foppa när hans bensin tar slut och har sprungit sönder sig i offensiven. Och det är Jesper Karlsson, därför han är med i truppen. Varför spelar vi inte han? Varför spelar vi inte våra spelare i position? Då ska vi skicka ut Viktor Claesson där istället. Och då känns det här bytet, precis som alla andra byten med Wettergren och Janne, förplanerade. Och inte att man läser matchen. Jag har jätteproblem med hela den andra halvleken, hur man byter.
Jag tycker också att man gör det väldigt svårt för sig själva liksom framgent här nu också. Ja. I det där läget, varför ge en så stark liksom opinion och alltså, varför ge den vatten på kvarnen till att inte spela Jesper Karlsson ute till vänster när man väl byter ut Emil Forsberg?
Jag tycker fingertoppskänslan varit så här, Zlatan kan spela en halvlek, han kan säkert spela mer. Det är liksom, han skada är borta. Han kanske inte är i toppmatchform. Men ska vi forcera och skicka fram bollen, då behöver vi honom på planen.
Jag tycker att alltså så här, det blir ju en extremt svår andra halvlek att ta sig an när 2-0 kommer redan efter 2-3 minuter.
Fast det går
minuter.
Att ta sig an den.
Absolut. Och jag tycker att bytet han gör med Gyökeres in mot Kristoffer Olsson i 61, tror jag att det är. Jag tycker att det är ett bra byte. Kristoffer Olsson var för dålig. Vi får in Gyökeres, vi drar in Svanberg, får ut Dejan Kulusevski. Det är mycket som händer i det bytet som blir bra och som liksom kan åstadkomma någonting och förändra saker och ting.
Jag håller med.
Vilket jag tycker också sker. Så att du säger Zlatan, jag säger att det görs ju lite med det bytet. Nu är det Viktor Gyökeres som kommer in. Mm. Han är också i form. Han har en annan...
Inte lika bra liksom i en forceringsfas.
Nej, visst. Men jag sa så här. Jag står bakom det bytet. Jag tycker att det är okay. Liksom, det är en rimlig aktion. Men sen så tycker jag att det är återigen så konstigt att vi byter in Zlatan, men vi spelar inte Zlatans spel.
Nej.
Och det tycker jag är liksom anmärkningsvärt.
Det enda spelare som vi behöver spela i det läget när vi är desperata också.
Men sen så tycker jag att det blir extremt märkligt att ta av Emil Forsberg. Och det i sig, det är fine. Jag tycker att det är också så här, jag tycker att det är uppfriskande också av Janne att våga ta Isak, våga ta Emil Forsberg. Nu är det över för er idag. Men att då sätta in Viktor Claesson off-position på en vänsterkant där vi har Jesper Karlsson i bättre slag och form än någonsin. Det blir så jävla svårt tycker jag att motivera.
Ja, jag tycker också det.
Och vi är redan på väg att liksom förlora en viktig kvalmatch på hemmaplan, klart och tydligt. Att då addera
liksom, alltså så här, Jesper Karlsson, vi ska komma ihåg, vad är han för typ av spelare?
Att då addera liksom en kritikstorm och att ifrågasätta. Jag tycker att det är väldigt konstigt.
Vad är det för spelare vi sätter in och vad är det för spelare vi håller kvar på bänken? Jo, Jesper Karlsson är en spelare som hittar mål från ingenstans. Han är en spelare som kan få bollen på vänsterkanten, vika in och sätta den i krysset. Det gör inte Viktor Claesson. Eller där är Jesper Karlsson betydligt, betydligt bättre. Och det är exakt den typen av spelare jag tycker vi saknade. Det som Dejan Kulusevski var den enda som gav oss. En mot en spelet offensivt, som det hände någonting. Men varför sätter vi inte in det när vi har de kvaliteterna på bänken? Mm. Det förstår inte jag.
Nej, jag tyckte det var ett besynnerligt byte. Och när slutsignalen går och står 3-0 på den där resultattavlan, så tycker jag också att det är värt att understryka det som Niva nämner i studion. Att visst, vi kan prata om att det är Belgien på andra sidan mittlinjen. De är rankade 4 och det är lite marginaler mot oss. Det är en Kulusevskis boll, fångas upp på mållinjen och det kanske rinner in en kasse som inte riktigt speglar hur matchen såg ut över 93 minuter. Mm. Men faktum kvarstår att vi har förlorat en kvalmatch på hemmaplan med 3 bollar och det har... Utöver 4-1 hemma mot Österrike 2014 var det, va? Så har inte det hänt i modern tid. Och då har vi mött Tyskland, Frankrike, Holland, Portugal, Spanien, Italien. Alltså, vi har mött mängder av landslag i paritet med Belgien. Och vi har inte förlorat med 3 bollar. Så det är ju ett anmärkningsvärt dåligt resultat. Sen så, alltså, jag köper ju alla de här små delarna i sig. De är inte felaktiga. Herregud, vad fan är Dejans boll än dess längre och vi gör 1-0. Det är väl klart att det blir en annan match. Men nu blev det så här. Då måste man ju utgå från det. Och jag tycker att det känns lite jobbigt att... Och sen tycker jag att du gör en rimlig invändning i att så här, vad är bara liksom en medial take direkt efter matchen. Mm. Hur pratar man om det internt? Man kanske har en annan syn på det där och då. Men det blev ju, och det är väl inte så konstigt kanske att man också hamnade i lite försvarsläge. Och att man vill liksom släta över det som hänt när man får möjligheten att då påminna om att ja, men, fan, vi, och när Dejan Kulusevski säger direkt efter match att så här, det sjuka är att jag tycker inte att vi gör så jävla dålig match.
Nej.
Alltså om han upplever det så, det är svårt att argumentera emot. Nej, det.
Alltså, vi var inte helt, det är inte Spanien borta i Sevilla. Jag tror att Jan Andersson använde sig av det exemplet också i efterstudion. Nej, det var det inte. Men det kan vara jävligt dåligt även om man inte är helt nedtryckta också.
Mm. Det blir ju också ett resultat av att vi efter det bedrövliga 2022 när det kommer till Nations League tar två segrar i den här sista samlingen. Visst, januariturnén är något helt annat, men det var ändå två nya segrar. Mm. Och vi hade liksom landat i att nej, men 4-4-2, det är all the way. Mm. Det är det vi ska göra. Vi sitter här och alla andra sitter här. Nu är det slutfipplat. Nu är det liksom back to basic. Alla står bakom där. Emil Forsberg är ute och pratar om att det är liksom det är så här det ska gå till. Och Belgien kommer och de är i en ny fas och de har haft två träningar på sig med en ny förbundskapten och nu jävlar ska liksom det svenska kvalmonstret väckas igen och vi påminner alla om att vi inte har förlorat hemma i kvalspel under Jan Andersson på Friends. Alltså det är så här. Och så bam, kommer 3-0. Då blir ju också rekylen, den blir så jävla kraftig. Man blir så jävla nedtryckt i dojerna igen. Att det känns ju kanske tyngre än vad det faktiskt var spelmässigt, sekvens för sekvens, kvart för kvart mot Belgien.
Mm.
Och sen så håller jag, alltså det där var väl ingen expected goals 3-0, utan det var någonting annat. Men i det här fallet så måste man gå tillbaka
hand,
till vad som faktiskt
komma ihåg att matchbilder,
står på den där resultattavlan.
Alltså, 1-0 Dejan, så ser jag en matchbild som snarare är typ Spanien borta i Sevilla med Belgien och så kommer en kvittering och sen så är det fortsatt så kanske det kommer 2-1 i 89:e minuten, så har man lidit en hel match, så har det sett mer eller mindre likadant ut som mot Spanien borta. Förstår jag menar? Det är alltid ju spekulativt hur det har kunnat gått, men liksom 2-0 påverkar hur Belgien tar sig an den andra halvleken.
Såklart, såklart.
Så att, och som sagt, det, ja, vi har varit inne på det. Det är summeringen.
Men det var bara någonting jävligt tungt i att höra att men, så här, vi gör en helt okej match.
Ja. Nej, det var
nej. Gjorde vi verkligen det?
Jag vet.
Jag kan inte riktigt
med
köpa det.
Med det sagt, för de som lyssnar på måndag redan, vi ska inte prata Azerbaijan alldeles för mycket, men alltså, det finns ju fortfarande saker att rädda. Det går att ingjuta lite mod efter en hemmamatch mot Azerbaijan också, även om det är beskedligt motstånd. Alltså, gör en bra match idag. Spela offensivt, framåtlutat, med stort mod i offensiven, en mot en. Hoppas också att han markerar med några förändringar. Likt Mancini gjorde, likt stora tränare gör, att så här, det här funkar inte. Svanberg ute till höger funkar inte. Alltså så här, se på matchen, analysera den, förändra också det som inte har funkat. Och vinn med ett par bollar, men där man i alla fall får med sig en skön känsla efter den här matchen. Det räcker.
Ja. Och så får
för
alla
det finns
vi,
mycket att rädda.
Och
det,
så får alla vi som gnuggar en
vi kan
svensk
starta uppförsbacke. Vi kan starta i uppförsbacke istället för i nedförsbacke som gjorde sist.
Ja, men verkligen.
Och så går vi till det hävla mästerskapet.
Exakt, för att alla vi som gnuggar en svensk EM-plats nästa sommar, vi får ju också påminna oss själva om att det är två direktplatser till det här mästerskapet och det är Österrike vi tävlar mot. Det är inte Belgien. Det blev väldigt tydligt när slutsignalen gick i fredags att det är inte det här laget som vi liksom ska ha bakom oss i den här kvaltabellen, utan det är Österrike.
Ja.
Så att det får vara värt att liksom friska upp minnet med.
Oh ja.
Det spelar ingen roll om du vinner eller kommer tvåa i Superettan.
Nej.
Liksom, poängen är att du ska spela Allsvenskan nästa år.
Exakt.
Så att vi hoppas på många mycket, mycket bättre besked ikväll då. 20:45 på Friends Arena. Och som sagt så tar vi ner den här matchen med lite distans på onsdag.
Yes!
Då är du i Rom.
Jag
är hemma i Stockholm och förbereder omstarten av ligasäsongen. Det är ju en högintressant helg som stundar med fortsatt race om Champions League-platser i Serie A. Men framförallt så är det ju allsvensk premiär till helgen. På lördag så smäller det och ni vet ju att ni ser alla allsvenska matcher från Discovery Plus på C More. Så att har ni inte ett C-more abonnemang, skaffa det, så har ni alltså den svenska tävlingssäsongen vad gäller seriespel igång igen från helgen, parallellt med La Liga och Serie A. Och efter påsk så är Champions League tillbaka med kvartsfinalspelet.
Jag tror att vi gör en bra match. Ni som hinner lyssna på detta på måndagen, ni hittar en raket borta hos snabbare.com. Det är att Sverige vinner, vi håller nollan, Isak blir målskytt. Det finns ändå en formtopp i honom från Newcastle. Jag tyckte att han liksom fick spela lite med handbromsen. Eller han spelade inte med handbromsen, men det blev lite så när det halkades runt och inte kom några djupledsbollar. Lite skillnad idag. Jag tror att han kommer kunna hitta ner, hämta boll lite mer rättvänd. Jag tror väldigt mycket på kasse för hans del. 18 år är det som gäller, och stödlinjen.se om man har problem med spel. In på snabbare.com under bettingfliken. Där hittar ni Toto Balottos alla spel.
Vi hörs igen om några dagar. Flyg försiktigt med alla tjejer imorgon.
Jajamän.
Tjejerna kommer tjej några dagar senare.
Torsdag. Jag ska ner och förbereda med...
Du fattar vad jag menar.
Jag vet, men vi har kameror och allt möjligt. Vi ska filmas och göras dokumentärer och grejer. Så att det är mycket på G här, mycket på G.
Underbart, hörni, ta hand om varandra tills att vi hörs igen. Ciao tutti.
Ciao tutti.
Det är spelets idé!